Hej och välkomna till avsnitt 1250 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren. I det här avsnittet så samtalar jag med Pelle Zackrisson om amerikanska nyhetsanalysers historia och några tankar inför framtiden. Varmt välkomna! Ja, med mig nu har jag Pelle Zackrisson och vi ska prata lite grann, Pelle, om amerikanska nyhetsanalyser, för det här är ju avsnitt 1250 och det är avsnitt 250 för år 2020, så jag tänkte att det kunde passa lite grann med någon slags tillbakablick. Och du har hängt med i min, ja, vad ska man säga, min poddbloggresa under ganska många år, Pelle, så att jag tänkte du får ta över och bolla lite saker med mig här.
Ja, tack Ronny. Det har varit en fantastisk resa att följa med. Det har väl gått tillbaka till åtminstone 2015, vill jag minnas. Jag tänkte väl börja, för nytillkomna poddlyssnare kan du väl beskriva hur det här intresset för USA, hur det kommer sig att du började, hur du blev intresserad av USA?
Ja, alltså det är en historia som är lång, men jag ska ta den kort. Det började lite grann, kan man säga, i slutet av gymnasiet när man då läste, ja, man läste ju, jag gick en samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet och då fick man ju följa amerikansk politik och det var mycket prat om Monica Lewinsky och det här, Bill Clinton och så, och då fick man ju litet intresse. Sen växte det här intresset med tiden och internet vart en stor faktor för mig, därför att när man då gick samhällskunskap, då fick man ju många av de här svenska frågorna, titta hur det är i USA, de här vapen, vad konstigt och vad är det här för land? De är så lika oss och ändå så olika. Det var så man snackade då på samhällsklasslektionerna. Och via internet då så fick jag kontakt med många amerikaner, republikaner inte minst. Och då ställde jag sådana frågor som hade väckts då i mina gymnasiestudier. Alltså, hur kan ni ha vapen? Det är ju jättekonstigt. Alltså, liksom, vi ser filmer och sådana saker. Alltså, det var skumt. Och då fick jag svar att jo, men vi tänker inte riktigt som ni gör i Europa. Utan vi har andra föredömen, andra ideologiska föredömen. Och då var jag speciellt hänvisad till en person som heter Thomas Jefferson, USAs tredje president och författaren till självständighetsförklaringen. Och jag började läsa honom och då tyckte jag att wow, man kan tänka på ett annat sätt. Och då var jag väl lite mer intresserad av just republikanerna. Så att det började där, kan man säga.
Men var det där som den här, för du har ju en annan ingång än den här traditionella vänsterliberala narrativet om amerikansk politik. Var det då och där när du kom i kontakt med amerikaner som du fick ett annat perspektiv?
Ja, för jag kom i kontakt med konservativa amerikaner då, som kunde förklara allt det här som var konstigt i Sverige, det här udda med USA. Det var ju logiskt när man liksom fick deras förklaringar, så ja, det är absolut.
Men var var det? Var det på... Vad var det för forum
Det var ett forum som hette IRC, MIRC hette programmet, Internet Reality Chat. Jag vet inte om det finns kvar fortfarande, men det var, man live-chattade på den tiden, alltså man satt och skrev, och det fanns ju inte att man kunde prata eller göra videosamtal, utan det var textbaserad chatt helt enkelt. Och då fanns det olika forum att gå in på, politiska forum och alla möjliga forum egentligen.
Mm. Och sen, fortsätt.
Ja, nej, men alltså det började där då, det var så jag fick intresset då, och sen så växte väl, ja, med tiden så växte det här intresset. År 2000, redan 99, så kandiderade George W. Bush till president då för republikanerna, och det var så här att jag såg honom på tv. Jag tror att det var Lars Adaktusson som då var SVT:s USA-korre faktiskt, som hade intervjuat honom, och Bush pratade lite grann om compassionate conservatism, och han intervjuade människor runt där i Texas då, där Bush då var guvernör. Och jag kände, wow, vilken intressant person George W. Bush verkar vara. Och jag började följa med i det där racet ganska mycket. Och det har varit ju ett väldigt intensivt och ett extremt spännande presidentvalsrace år 2000. Så att där fastnade jag för George W. Bush. Och det var ju samma sak där. Alltså här i Sverige fanns det ingen förståelse alls. Och 1999 så började på universitetet i Umeå. Och det var ju väldigt vänster och alla var emot USA. Alla var emot liksom, ja, man var emot Bush därför att han var emot Kyoto-avtalet, klimatavtalet från 1997, och man var emot USA allmänhet för att USA var imperialister. Och då fick man ju på universitetet då såklart väldigt många vänsterkompisar, schysst folk som man umgicks med och så, men de hade ju en väldigt så här nitisk vänsterbild av USA. Och jag upplevde då utifrån mina egna erfarenheter, de jag hade haft kontakt med och min egen liksom, mitt eget intresse på sidan om då, att det här som vi lär oss på universitetet, jag menar vi hade Noam Chomsky som en del av vår liksom studentlitteratur, och han är ju en väldigt känd och vänsterakademiker från USA som beskriver USA som ett imperialistiskt land, och det var den synen som mina medstudenter hade. Och jag kände att det här, på något sätt så är det här fel. Och man fick ingen balans när man läste svensk media heller, så att jag behöver väl gräva lite grann på egen hand, så att där, det fortsatte så då. Och,
men vad är det som gör då, tror du, att när du är där, att du tänker, du läser Chomsky, du läser den, vilket är egentligen rätt fantastiskt att man på universitetet då läser en ganska radikal, en radikal författare, Chomsky, kanske också Naomi Klein, och samtidigt då inte läser motsvarande högerförfattare. Men vad är det som gör att du läser Chomsky och inte håller med, men medan dina medstudenter läser Chomsky och håller med?
Ja, men jag tror att det var de här små fröna. Jag fick andra perspektiv som gjorde att jag insåg att det här bara schablonbilder av USA. Dels när jag såg George W. Bush, jag sa att jag såg honom kort på TV, och jag började sätta mig in i hans politik, compassionate conservatism, medkännande konservatism. Och då insåg jag att det här är en konservativ person som inte alls är så här kallhjärtad och han bryr sig inte om fattiga. Så den här schablonbilden av den amerikanska höger som finns inom svensk vänster. Bush var inte sån. Det var ju min liksom, objektiva iakttagelse. Så att det var ju liksom att jag såg diskrepansen mellan deras beskrivning och det jag uppfattar den som en mer trovärdig verklighet. Så att det var så jag började ifrågasätta, kan man lite grann. Så jag gjorde väl något slags rebelliskt uppror mot den akademiska vänstern.
Fanns det andra i Sverige då som du stötte på och lärde känna som hade motsvarande uppfattning om Bush?
Som jag hade?
Ja.
Nej, faktiskt inte.
Du var ensam.
Jag tror det. Alltså, på den tiden, det här var ju 99-2000, det fanns en del Johan Norberg, han kom ut med till världskapitalismens försvar, och det fanns vissa sådana liberaler som ändå försökte backa USA och sådär och lite så. Men då förstod ju bara halva biten. De gillade Bush för att han stödde frihandel ungefär. Det var så djupt de gick. Och sen var det inte så mycket mer, utan jag varit mer intresserad av helheten. Hur tänker de konservativa USA, vad skiljer de från oss och så vidare. Så att jag grävde mycket djupare än de gjorde, och det fanns ju olika tydliga ideologiska skiljelinjer där också. Och när 9/11-attacken inträffade 11 september 2001, då var det ju Bush en total, då var det ju väldigt, speciellt inom den akademiska världen, att man varit väldigt anti-Bush, för han klarade ett krig mot terrorismen, det kunde man inte göra och sådär. Och jag hade till och med en lärare som sa på en av mina kurser, det här var på 2000-talet, att om det är en sak jag vill att ni ska komma ihåg från den här kursen, då är det att ni inte ska tro på kriget mot terrorismen. Så jag menar, ja, det var den inställningen som fanns och så. Så att Bush var ju en väldigt polariserande person. Men jag tyckte att han var bra, och jag följde honom och stödde honom under hela 2000-talet egentligen. Och det skilde väl mig då från Johan Norberg och andra som kanske tyckte att vissa enskilda saker var bra, men överlag att det inte var så bra.
Sen startade du upp amerikanska nyhetsanalyser. Det började som en blogg, och sen blev det den här podden då, som nu har pågått i 1250 avsnitt. Vad skulle du säga syftet var från början, och hur har det utvecklats?
Ja, syftet från början, det var ju att balansera vänsterliberal svensk media. För jag uppfattade ju då under hela den här tiden att svensk media var väldigt, dels så var de ju mångt och mycket inkompetenta, tyckte jag. De hängde inte med på riktigt, jag tyckte inte det. Och dels så var de också väldigt vänstervinklade. Alltså allt som skulle rapporteras, det rapporterades ur ett liksom antirepublikanskt perspektiv. Och inte bara det att man liksom var, här i Sverige tycker vi med som demokraterna, för det är ju ett faktum att vi gör liksom, det gäller kanske även jag i vissa saker då. Men liksom, överlag så det var inte bara det, utan för det vore väl okej, utan det var också det här med att de är onda, de är dåliga, de är hemska. Så man vill inte ens försöka förstå dem. Det var det som jag tyckte var det stora problemet. Och där vill jag hitta en balans. Och ja, så att mitt mål med amerikanska nyhetsanalyser var väl egentligen att balansera antirepublikansk svensk media. Utan att för den skull då demonisera demokraterna. För jag vill ju inte göra samma sak som de gjorde mot republikanerna. Så att jag menar, jag har aldrig gått ut på amerikanska nyhetsanalyser och sagt att Barack Obama är ond till exempel. Då, utan det är inte min stil, utan balanserat åt båda håll.
Okej, ja. Vad,
fast en sak till också, fast utan att hymla då att jag stöder republikanerna, för det är inte en objektiv nyhetsförmedling jag för, utan det är ju liksom, jag är republikan men man måste kunna se bådas perspektiv, det är mer så.
Du har ju nu hoppar jag lite här, men du har ju på slutet här, du var tidigt ute och stödde Trump, och du har under hela Trumps presidentskap varit tydlig med att lyfta fram saker som Trump har gjort bra, och även när och försvarat när Trump har varit i blåsväder. Men nu har du fått hård kritik på sociala medier när du har förklarat att Trump har förlorat valet.
Ja, så är det. Och tyvärr, alltså, jag tycker ju att, jag menar, om man granskar det här noga nu, jag har ju stött Trump, som du sa, jag skrev min första artikel i Aftonbladet, det var i mars 2016, när primärvalet fortfarande pågick, och jag skrev att jag tror att Trump kommer att bli den bästa presidenten, och jag förklarade då att Trump kommer att ge amerikaner självförtroende igen. Jag hängde med varje dag under Barack Obamas presidentskap, där amerikanerna lärde sig att inte tro på sina egna ideal, för Barack Obama var inne på en helt annan linje. Så jag tänkte att Trump kommer ge amerikaner liksom rätten och friheten att kunna tro på sin nation igen, vifta med flaggan och vara stolt över det amerikanska arvet, som jag tycker är jättehäftigt då, och så. Och jag tycker det har Trump gjort, och han har gjort väldigt många bra saker, och han har blivit väldigt misskrediterad i amerikansk media, men också såklart i svensk media, så att jag vill balansera honom också. Sen har ju Trump alltid haft de här problemen, att han har varit en bra person när han haft medvind, då har han varit liksom rolig, och han har varit så här charmerande och så här, och liksom väldigt så här bra, tycker jag då. Men när det är motvind, då blir han väldigt lätt ilsken, och han blir väldigt lätt, ja, sådär barnslig. Och han har ju varit så förut också. Och efter valet så fick han motvind, för han förlorade. Och då började han spinna det här narrativet, när jag vann egentligen och demokraterna stal valet. Och när man granskar det här i detalj så inser man att nej, det var inte så. Det är liksom inte så att USA är någon bananrepublik från Afrika där demokratin inte fungerar. Utan du förlorade valet, och nu blåser det upp att det var alla andra som riggade det. Oavsett om det är republikaner som tycker att Biden vann, eller om det är demokrater som tycker att Biden vann, så valet var riggat. Och jag gick inte med på den linjen. Så det är därför jag har fått kritik av de här som tror på Trump till varje pris. Medan jag nog snarare stöder det som är bra med Trump, och kritisera det jag tycker är mindre bra då.
Men om man är tydlig, för det du sa här, det är att du håller med om att Trump har blivit motarbetad och att media har varit orättvis mot Trump. Men sen att valet, även om det har varit oegentligheter, valresultatet, att Biden har vunnit, det är ingen snack om saker.
Nej, exakt. Och det är den distinktionen jag tycker att hans anhängare inte klarar av att göra.
Okej. Vi hoppar tillbaka då lite grann igen. När det gäller själva de här 1250 avsnitten, du har ju bland annat intervjuat Thierry Baudet, du har intervjuat Magnus Norell, du har gjort flera väldigt intressanta intervjuer. Skulle du säga någon person som du har intervjuat som du tycker är så här i efterhand väldigt intressant?
Ja, jag har intervjuat väldigt många, men den jag personligen då tycker är mest intressant, som jag intervjuat två gånger, det är Daniel Hannan. Han är före detta MEP, EU-parlamentariker då för Tories, brittiska Tories, och han är en av arkitekterna bakom Brexit. Och The Guardian beskrev honom som mannen behind Brexit, och det är inte bara han ensam, men han är en av de absoluta ideologiska arkitekterna bakom Brexit, Daniel Hannan. Och jag intervjuade honom 2013 redan, och sen 2014, när han då berättade liksom varför den här skilsmässan förmodligen behövde göras mellan Storbritannien och EU. Och det är en person som jag personligen har inspirerats väldigt mycket av. Jag säger inte det ofta, därför att min personliga inspirationskälla är Thomas Jefferson. Det är liksom ingen annan. Och i viss mån George W. Bush. Men ska man lägga till en tredje på den listan, och speciellt då i med förståelse för europeisk politik, så är det Daniel Hannan. Så att jag har varit väldigt stolt och glad över att jag liksom lyckades intervjua honom. Så att det är väl två intervjuer då som jag är väldigt nöjd med.
Okej, förklara, vad är det med Daniel Hannan och hans politik som är särskild, tycker du?
När man har lyckats ta ett grepp om situationen i Europa och även situationen i USA. Jag menar, jag upptäckte honom på CPAC när han pratade på CPAC, om det var 2009 eller 2010.
Och vad är CPAC? Vad är CPAC
för det är den här stora konservativa konferensen, världens största konservativa konferens, som hålls i Washington DC varje år och som lockar väl ungefär, jag vet inte, ett antal tusen besökare varje år då, från hela världen, fast främst från USA då. Och de brukar ofta bjuda in gästföreläsare från andra länder, en eller två stycken varje år. Och Daniel Hennen talade, nu har jag inte året i huvudet om det var 9 eller 10, 2009 eller 2010, men jag såg honom där, upptäckte honom där i alla fall, och sen började jag läsa hans böcker där han beskrev banden mellan, inte bara USA, jag menar, jag är väldigt inspirerad av USA och den amerikanska konservatismen, men alltså Daniel Hennen fick mig att få upp ögonen för att det är inte bara USA utan det är hela den anglosaxiska världens konservatism, som USA förvisserligen förvaltar bättre än de flesta länder, till och med bättre än Storbritannien, men som liksom härrör från Storbritannien och som finns i den hela den engelsktalande världen. Så att det var det som han verkligen fick mig att få upp ögonen för. Och han förklarade då till exempel i en av sina böcker att den amerikanska konstitutionen, den är väldigt slimmad, ungefär 7000 ord, och den handlar om att en central regering är farlig, den är farlig och vi måste därför värna individens frihet. EUs liknande konstitution, den är 70000 ord och den handlar om allt, den handlar liksom om varför en central makt är bra, varför saker ska detaljstyras, varför vi ska liksom ha överstatlighet och sådana saker. Så att det är två skilda projekt, förklarar Daniel Hennen. Så gillar man USA och det amerikanska, de idéerna som han gör, då blir man automatiskt skeptisk till EU, därför att EU är motsatsen till USA, och det tyckte jag var liksom väldigt inspirerande då.
Du har ju intervjuat, du har ett litet, vad ska man säga, ett litet sidoprojekt då inom amerikanska nyhetsanalyser, det är ju att det är ju din kritik mot islamism. Du har ju tror jag vid något tidigare tillfälle berättat om hur du på ett ganska tidigt stadie sökt upp counter-jihadism forum, och du har även besökt moskén gjort fältstudier i moskén i Örebro. Mm. Och sen har du intervjuat Robert Spencer och Mona Walter, tror jag, va?
Ja, och många andra inom svensk också, expertis om det här, som Magnus Norell och andra.
Berätta lite grann om det här. Vad är det som har gjort att du har intresset för islamism och den här kritiska kritiken mot islamism?
Nej, men det kommer från mitt USA-intresse. Jag menar, den 11 september 2001 så vart USA attackerad av Al-Qaida, en jihadrörelse då, med rötterna i Afghanistan och så här, och med ideologiska rötter i muslimska brödraskapet. Och jag menar, jag såg 9/11-attacken på tv, jag var på universitetet den dagen och det påverkade mig väldigt tydligt, många andra också. Men eftersom jag hade då mitt positiva inställning till USA, så betraktar jag verkligen det här som ett attack mot den fria öppna världen. Så jag har varit en väldigt stark anhängare av George W. Bush presidentskap när han blev krigspresident och krig mot terrorismen. Och det var det automatiskt att man sattes in i de här rörelserna lite grann. Och de första åren, ska sägas, då var jag inte så insatt i jihadisternas teologi, utan då ansåg jag mest att de här är terrorister och vi tror på en politiskt liberal fri världsordning och de är våra fiender, så vi måste bekämpa dem. Men med tiden, speciellt efter Mohammed Karikatyrerna 2005 och de här morden 2004 tror jag det var i Holland, och sen också Lars Vilks lite senare då, men då fick jag intresset för att hur tänker de här människorna egentligen? För då insåg man att det inte bara är jihadisterna, utan det finns många fler muslimer i stora delar av världen som har samma världsbild, att om du hädar Mohammed ska du dö och liknande, och inte bara i Pakistan utan även i Sverige. Och då var jag intresserad av att gräva mer i det här. Och George W. Bush hade ju den här bilden att vi ska besegra terrorister, men vi ska samtidigt liksom betrakta islam som en fredlig religion. Och det fick mig intresserad, så jag började gräva mig ner. Jag pluggade islamologi på universitetet, och där var det en väldigt enkelt och väldigt romantisk bild av islam som målades upp. Blågul islam pratade man om. Så att jag började studera islam på egen hand. Jag läste liksom källtexterna, Koranen, haditerna och de här klassiska lärorna, skolbildningarna inom islam. Och jag började ta reda på hur muslimer tänker i Sverige och på andra håll. Och jag reste runt i lite olika moskéer, en del mer och en del mindre moderata moskéer i Sverige. Och då främst moskéerna i Örebro då, som var väldigt salafistisk. Och där insåg jag att det som predikas här och det som människorna här tror på, jag träffade bland annat Mehdi Ghezali, han som har suttit på Guantanamo, de tror på saker och de tror på en islam som är helt väsensskild från det vi lär oss på universitetet om islam. För på universitetet lär vi oss att islam är ungefär som en svensk frikyrka. De tror på lite konstiga saker kanske, men de är lika demokratiska som vi andra. Men alltså, när jag besökte de här moskémiljöerna så insåg jag att så är det inte. Och jag behöver inte åka till Bagdad för att inse det. Jag kan åka till Örebro, jag kan besöka liksom en moské i Malmö. Och de tror på väldigt besynnerliga saker. Och det här tas inte upp i svensk media. Så att, då skrev jag en bok 2007 som heter Västvärldens möte med militant islam. Och jag började på något sätt uppmärksamma det här, och det var ju lite så jag fick intresset. Men det är knutet till mitt USA-intresse i grund och botten då.
Du, hur var Mehdi Ghezali?
Han var lågmäld. Han var väldigt, vad ska man säga för någonting, inte alls någon sån här liksom predikant som skriker och härjar, utan väldigt lågmäld. Så att jag tror att det här är en person som håller mycket av sina åsikter på insidan, kan jag väl säga då.
Hur tycker du att diskussionen om och förståelsen för islamism har förändrats sen ditt intresse väckte?
Ja, man kan prata öppnare om det här nu än man kunde förut. Jag menar, förut när jag började plugga då, som jag sa, alla böcker, allt du läste, det var ju helt att du är konstig om du kritiserar islamism, och islam är fredlig religion, och ifrågasätter du det, då är du islamofob. Då är du islamofob, då är du rasist och liknande. Det har vi kommit ifrån idag. Idag kan man ifrågasätta islamism på ett helt annat sätt. Och jag tror att Islamiska staten, det vart en vändpunkt. Därför att när de började härja 2014, då gick det inte längre att blunda för att det här har visst med islam att göra. När de bränner folk levande och halshugger folk. Liksom. Det gick inte att komma ifrån det. Så att jag tror att det är väl... Det vart vändpunkten i svensk debatt lite grann, tror jag.
Vad skulle du säga då till någon som undrar, vad är problemet med islamism?
Ja, men problemet är, och jag skulle inte, islamism tycker jag är, alltså problemet, det finns liksom en central väsensskillnad mellan kristen och islamisk civilisation. Det är där det hela går, och det här är liksom inget kontroversiellt att säga, utan historiker genom alla tider har betraktat den här skillnaden. Och skillnaden är i grund och botten att man tror på andra grundvärderingar. Det är det som är djupa skillnaden. Men ska man bara ta politisk islam och så, då är det ju mer liksom att de vill ha mer av religion i politiken, och det här är en religion som inte har samma värderingar som vi har. Men det här kan
är man... den kompatibel med en västerländsk demokrati?
Kortsiktigt så är svaret ja. På kort sikt kan det vara det, i enskilda fall, i enskilda moskéer, enskilda imamer och definitivt enskilda muslimer. Det är viktigt att betona att enskilda muslimer kan vara precis...
Ja, men jag pratar om islamism. Mm. Islamism.
Nej, på sikt är det nu inte det. Nej.
Nu ska vi se. Jag hade förberett lite frågor här. För det... Jag ska ta fram dem. Ja, det här är ju då avsnitt 1250. Men vad är planerna då kommande år och inför framtiden med det här projektet amerikanska nyhetsanalyser? Du är även krönikör hos oss på Nyheter idag, men hur ser du framtiden?
Jag har ju hållit på nu ett tag. Alltså jag började ju, bloggen började 2008 i januari och podcasten började 2012, och jag har varit relativt produktiv tycker jag. Mellan 2008 och 2016 så skrev jag 15 000 blogginlägg om Obamas presidentskap då främst, och som sagt 1250 poddavsnitt, och det är ganska mycket, så att jag får se om jag orkar och är intresserad av att driva det här på samma sätt framöver. Men däremot mina framtidsplaner är ju att kanske fokusera lite mer på akademiska studier, skriva böcker och sådär. Jag har skrivit...
Oj, det är en liten nyhet. Det är för första gången du avslöjar här att det blir lite akademiskt. Det är kul.
Lite så, exakt. Jag menar, jag är ju akademiker i grund och botten då, religionsvetare och så. Och jag har skrivit tre böcker nu, eller två specifikt om USA då. Dels boken George W. Bush och det amerikanska presidentvalet som jag skrev 2017 då, som handlade om det presidentvalet. Och sen skrev jag på din inrådan, Pelle, jag vill betona det verkligen, så skrev jag sommaren 2020, alltså för några månader sedan, Donald Trump är synnerligen amerikansk president, och det var du som tyckte att jag skulle göra det, så att då gjorde jag det.
Ja. Men, jag är skyldig.
Ja, du är det till den saken. Så att de två böckerna har skrivit, sen skrev jag 2015 en bok som heter Carl Borlund, den svenske boktryckaren i Norges kamp mot Hitler, och det är då en bok som handlar om min extra farmor, hennes pappa som var svensk och som verkligen deltog i liksom, ja, det som blev den norska motståndsrörelsen under andra världskriget och mot nazisterna. Så att jag har skrivit en del böcker så här på därom med att jag har bloggat och poddat och så. Och mitt stora drömprojekt, jag berättade i inledningen då att att jag är väldigt inspirerad av Thomas Jefferson, USAs tredje president, författaren till den amerikanska självständighetsförklaringen och en av de mest intressanta politiska filosoferna i historien. Han, ja, min dröm är lite grann att skriva en bok om honom på svenska då. Och ja, för att kunna göra det på ett bra sätt så måste jag gräva ner mig i USAs tidiga historia. Så jag tänkte 2021, och speciellt nu då när Biden tar över, så jag känner inte att jag kanske vill följa Biden lika noga som jag följde Obama utifrån ett oppositionsperspektiv. Så att jag ska ägna mer tid nu åt att gräva ner mig akademiskt i historia, amerikansk historia och i författningsfäderna och liksom hur republiken bildades. Det är min tanke för 2021. Men amerikanska nyhetsanalyser kommer fortsätta och jag kommer fortsätta podda och sådär. Men jag kommer kanske att skriva lite mindre på sociala medier.
Du har ju varit en... Du har ju länge då betonat att du... Alltså du är en konservativ debattör. Mm. Hur tycker du att det konservativa Sverige, den konservatismen, har vuxit fram, och hur mår konservatismen i Sverige idag?
Ja, den har ju vuxit fram från att ha varit obefintlig. Jag menar, när jag började följa amerikansk politik då, jag menar där kring 99-2000, då fanns det inte. Då var konservatism ett skällsord och det var fortfarande nyliberalism. Det var det här inordet. Johan Norberg nämnde och det fanns många andra också. Och det var det spåret de flesta var inne på. Även mitt gamla parti Kristdemokraterna var inne på det spåret och sådär. Så att det fanns ingenting av det slaget då. Medan nu har vi fått se att konservatism har blivit populärt och ja, Sverigedemokraterna är en del av det, men bara en liten del. Det finns en ganska bred rörelse idag där väldigt många vill kalla sig konservativa på ett eller annat sätt. Så att konservatismen har verkligen växt fram.
Och det här... vad tror du det är som gör att konservatismen har då återvänt eller fått en ny start?
Nej, men det är konsekvensen av den här liberala politiken som fördes på 90-talet och början av 2000-talet med massinvandring och liknande saker. Och det här har fått konsekvenser som ingen tänkte på då, utan då ville man bara, man ville vara snäll och man ville vara godhjärtad mot hela världen. Och det fick konsekvenser att mycket av det här, de här sakerna vi har tagit för givet, att man liksom ska kunna vara trygg överallt i Sverige och att välfärdssystemet ska fungera och att man ska kunna få yttra sig fritt utan att behöva ha livvakter nästa dag. Allt det som vi tog för givet i Sverige, det har börjat på något sätt skakas i grunderna och det har gett en lite grann black backlash då, och det är det som har gjort att konservatismen har blivit inne. Man har insett att det fanns brister och vi vill lite grann värna det som är klassiskt vänstaga, eller återvända till det, eller hur man nu vill uttrycka saken, men det är orsaken. Och det har gjort att konservatismen nu har växt fram inom massa olika läger, främst på högerkanten, men det finns ju även till och med vänsterpartister idag som pratar på ett helt annat sätt än de kanske gjorde för 20 år sedan. Så att det är helt enkelt en reaktion på de senaste 20 årens händelser.
Ja.
Jag vill också säga också att det här är någonting jag bejakar. Jag menar, jag tycker att det här är bra. Det finns konservativa från olika läger. Vissa kommer in med en liberal konservativ approach, andra med en social konservativ approach, andra med någon slags mer kristen approach och så här. Och man kan ha olika åsikter inom det här spannet och man kan betona olika saker. Och det kan göras från olika plattformar och olika partier. Men i grund och botten så är allt det här väldigt bra. Därför att det håller på att ske en tillnyktring i Sverige nu. Och den kan bara fullbordas om den här tillnyktringen kommer från många olika håll. Så att jag bejakar det som sker nu och tycker att det är bra.
Ja, mycket intressant. Vi får väl se om 2021 blir blir den nya konservatismens år.
Ja, ja, verkligen. Och sen, jag menar, innan jag avslutar, jag skulle också vilja säga att det är inte bara jag nu, amerikanska nyhetsanalyser, utan jag är definitivt den ledande personen och chefsredaktör och den som är drivkraften och den som samordnar egentligen allt, så är det. Men jag har haft mycket hjälp av många, och dels så vill jag nämna John Gustafsson, en av mina kompisar då, som driver en väldigt intressant serie om Brexit på amerikanska nyhetsanalyser och som har följt egentligen Brexit-processen ända sedan 2012 och så. Och vi har gjort, jag tror att det är 150 poddavsnitt och 70 timmar tror jag om Brexit, och det är väldigt ingående då. Jag tycker också att Björn Nordström förtjänar att uppmärksammas, som har hjälpt mig med mina uppdateringar om USA varje vecka egentligen sedan 2000, ja, 16-17 eller något sådär. Ja. Så att det är inte bara jag då, utan det är många fler, men jag är väl centralgestalten då i amerikanska nyhetsanalysen.
Ja, om vi pratar om John och Björn, så John har ju hamnat hos Bill Kristol, va?
Mm, Ja, verkligen. Och det här är ju en del av, vi skiljde oss där och John, jag menar jag och John har känt varandra sen han var liten, eller jag får säga, inte sen jag var liten, men han är lite yngre än jag då. Men ja, och vi har ju samma grundvärderingar och syn på mycket så där, inte på allt men på det mesta. Men vi skiljde oss verkligen åt när det kom till Donald Trump. Jag bejakade Donald Trump och tyckte att han skulle vara en bra kraft för republikanerna. John tyckte att det här är en väldigt dålig person som inte alls förtjänar att kalla sig republikan. Och det fanns ju andra inom USA då som tyckte samma sak, Never Trump-rörelsen. Och Bill Kristol, son till Irving Kristol och en av neokonservatismens grundare då, lite grann eller förgrundsgestalter då, han tillhörde ju Never Trump-rörelsen och John fick väldigt goda kontakter där och vi har ju intervjuat Bill Kristol och väldigt många andra inom Never Trump-rörelsen tack vare John helt och hållet, så att det är rätt intressant då, så att ja.
Och sen Björn Nordström då, som svensk-amerikan som bor i USA, som har haft som du tillsammans med Björn haft frekventa uppdateringar om current events.
Ja, precis. Jag menar, Björn bor i Vermont, en liten delstat i New England, och han har bott i USA sedan 90-talet och han är väldigt intresserad av amerikansk politik och hänger med i nyheterna varje dag egentligen. Och kan väldigt kunnig och kan ge, jag är inte bara kunnig, han är också pedagogisk, kan förklara bra och begripligt och roligt och sådär. Och han... Ja, han hänger med, inte bara i nyheterna, men kan också ge det här insiderperspektivet som jag inte kan, för jag bor inte i USA och har aldrig bott i USA. Och det gör det ju hela mycket mer intressant och mycket mer levande då. Så att jag är jättetacksam till dem, och jag är även tacksam till dig, Pelle, som ändå har uppmuntrat mig och pushat mig genom åren och sådär, och gett mig ett lite mer professionellt perspektiv på media. För jag menar, jag är inte journalistbildad, jag arbetar inte som journalist, jag lever inte alls på det här, utan det är min hobby. Men du har gett mig lite grann liksom, ja, men hur man ska tänka om man vill tänka lite journalistiskt, så att det är också tacksam för.
Ja, tack själv för att jag fått vara med. Det har varit jätteroligt. Så att, det har varit jätteroligt att få vara med om den här resan.
Ja, okej. Okay. Yes, okej. Okay. Tack, Pelle.
Tack.
Det var avsnitt 1250 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Ni som lyssnar får väldigt gärna ge podden betyg på Apple Podcaster. Ni får också gärna stödja med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan genom PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.